Vi på Mina Sverige och framförallt poddgänget hoppas att ni har haft en fin midsommar trots att det har stormat ordentligt på Mercaton. Men om vi bortser från det, hur har ni haft det i helgen, mina vänner?
Jag körde en nykter midsommar faktiskt, överhäpna. Jag vet inte, det gjorde kanske ni också?
Ja,
jag gjorde det i alla fall.
Gjorde också det, Therese?
Ja, inte helt nykter, men i och med att vi firar midsommar med små barn och sådär där uppe i Norrland där jag befann mig, så var det inte särskilt mycket att dricka. Men
du var salongsberusad, kan man säga.
Ja, lite så. Okay. Nej. Har ni gjort något kul eller har ni bara varit hemma? Eller vad gör folk på midsommar efter det? När man var liten, när man var yngre i tonåren, så handlade det mycket om att festa, minns jag. Men det känns inte som att det är något speciellt med midsommar nu för tiden.
Nej, alltså känns inte som jag börjar växa ifrån det lite. Jag låter väldigt gammal nu när jag säger så. Men jag vet inte, det känns inte riktigt någonting att fira på samma sätt.
Jag kände mig som en riktig farfar. Jag satt ju på balkongen med min flickvän och mamma och någon släkting och spelade kort och drack te typ.
Ja, men det är väl mysigt.
Ja, men jag är 19 år gammal.
Yeah. Nästan 90 i betyg.
Ja, precis. Nej, men det känns ju så. Det känns ju lite som att, som sagt, har man barn med sig så där, så blir det ju lite bygga min sommarstång och dansa små grodor och såna grejer. Så att, men det har varit en härlig midsommar. Ni har ju, eller hade, följt upp med att uppdatera på hemsidan. Jag satt ju där uppe så långt från internet och tv man kan komma, kändes det som lite grann, och hade inte jättestor koll på vad det var som hände. Men det har ju som sagt hänt en hel del. I vilken ände börjar vi? Ska vi ta det värsta först och köra lite Condobia, vad det var som hände där?
Det var väl egentligen Condobia som hände under midsommar. Jag tror det var samma dag. Det spårade fullständigt där.
Mm. För de som inte riktigt, eller de flesta vet väl att han har gått till Inter, men jag tror att i och med det vi talade om förra veckan, att man hade gjort någon överenskommelse och sådär, så var det väl inte många som såg det komma. Och det kanske inte är så många som har följt hela affären på första parkett, lite så som framförallt Midde har väl gjort det med sina 16 artiklar om dagen.
Nej, inte varje dag. Nej, men en affär som man inte vill snacka om helst. Men det var ju som så att Milan hade kommit överens med Condobia kvällen innan. Det vill säga fredagen blev det, va? Eller? Nej, det blir torsdagen.
Ja, midsommar var på fredagen.
Ja, torsdagen hade man kommit överens med Condobia om lönen och allt det här. Och sen så midsommar då, fredag kväll slash natt, rapporterades det att man hade nått en överenskommelse med Monaco. Man skulle betala 40 miljoner euro och man skulle göra det vid två tillfällen. Det skulle delas upp, man skulle betala 20 vid det ena och 20 vid det andra. Och för att citera Galliani, klockan 1:30 på natten så försvann alla. Morgonen efter så kommer uppgifter om att han valt Inter. Och det sägs att de erbjöd honom en bättre lön helt enkelt. Jag tror att det snackades om runt 4 miljoner euro per säsong från Milans håll, och Inter höjde sitt från 3,6 till 5. Och sen då på lördag morgon stod det klart att han väljer Inter, och Galliani flög ju hem till Milano redan klockan 11 på morgonen. Och sen är det inte mycket att snacka om från Milan-håll. Han valde Inter och han skrev på kontrakt. Sen flög han dit och sjöng till någon salta rösta ner och hade lite trevligt med deras fans. För att göra det sammanfattat.
Men hur mycket svider det? Eller vad känner ni?
Alltså, klart det svider. Alltså, det är en spelare som jag gärna har sett i Milan. Men samtidigt, det kändes som att i slut så utnyttjade han liksom den här kampen mellan Milan och Inter. Och till slut så föll valet på Inter som erbjöd mer pengar. Och,
ja.
Ja, så det är inte mycket mer att diskutera.
Nej, men alltså jag kan ändå säga att det svider inte lika mycket som Jackson Martinez. Inte för att jag tycker att Jackson Martinez är en bättre fotbollsspelare, men den värvningen hade ändå ett symboliskt värde för Milans nya projekt, och Milan hade ändå inte skämt ut sig så mycket i affären med Kondogbia. Liksom, man åkte dit, man försökte, man var där på möten, man erbjöd duktigt mycket pengar. Hans val föll för Inter. Alltså det är inte mycket annat man kan göra. Men Jackson Martinez affären, det var ju klart, och han skulle komma och han skulle bära nummer 9. Han skulle göra sin debut i Audi Cup. Han skulle Milan Channel till och med la ut den här bilden, Jackson C. Och sen så bara, nej, han går till Atletico Madrid. Alltså det tycker jag är pinsamt. Kondogbia var aldrig bekräftad. Det kom en rapport om att man hade kommit överens. Galliani sa man hade kommit överens, men han ändrade sig. Ja, fine. Vad ska man göra åt det liksom? Det är ju inte Gallianis fel, som många andra vill på det till. Men Jackson-affären, ja. Alltså jag vet inte, jag tycker bara att Milan skämt ut sig ordentligt.
Men hur klart är det att han kommer gå till Atletico?
Väldigt klart.
Ja, det är väl agenten med och mindre bekräftat det.
Ja, han sa att han tackar Milan och främst Galliani som gjorde allting för att få Jackson till Milan. Och man tackar dem ödmjukast, men hans boll föll på Atletico för att de väljer att bygga ett projekt kring honom. Man ska bygga laget kring Jackson Martinez. Något som inte hade hänt i Milan enligt hans agent. Jag vet inte vad han menar med det. Alltså om han kanske är rädd, alltså om Zlatan kommer och allt sånt här. Men tidigare så var ju samma agent ute och snackade om att Jackson Martinez och Ibrahimovic hade varit ett fantastiskt anfallspar och allt det här.
Alltså jag tänkte lite kring det med Atletico. För jag för mig att jag läste att de var intresserade av Martinez. Alltså några dagar innan Milan gjorde klart med honom. Men då att problemet var att de inte var villiga att lägga ut de här 35 miljoner euro som Porto krävde. Men sen så var det väl nu den här försäljningen av Matsukic till Juventus, som är en väldigt bra värvning för deras del. Och då fick de liksom en plats ledig i laget plus pengar in. Så då blev det väl all in på Martinez. Och man kan ju inte direkt liksom vara sur på Martinez. Alltså Atletico har ändå legat i topp i La Liga och dessutom spelat Champions League-final rätt nyligen. Så det var rätt självklart val egentligen.
Ja, men hur mycket tror ni att... För man har ju också kunnat läsa att Galliani inte är så nöjd med sin förhandlingspartner. Den här Lucas Nelio har han inte varit särskilt glad på de här senaste dagarna. Och det har ju kommit fram uppgifter som säger att han kommer förhandla själv framöver. Hur mycket tror ni att det finns någon typ av spänning mellan dem kan ha stört Martinez-affären? Eller tror ni att det är, alltså samma i det här fallet, att det är helt och hållet spelaren som har valt något annat helt enkelt?
Alltså, om man ska vara lite krass så hade det väl inte gått mycket bättre när Galliani har förhandlat själv heller innan.
Nej, så är det ju också.
Så jag vet inte alls. Jag har inte riktigt hängt med i den här diskussionen. Så vet man inte om det stämmer överhuvudtaget. Ingen aning faktiskt.
Alltså, jag känner ändå att vi är i den positionen vi är i. Och det kommer krävas många sådana här försök på sådana spelare. På de summorna, för att vi ska lyckas knyta till oss någon av dem. För att sen kunna bygga vidare på det. Alltså, jag känner lite att det är som när man söker jobb men har inte någon erfarenhet innan. Man kommer inte få det första jobbet bara för att man lämnar in CV och säger ja, den utbildningen. Alltså det krävs mycket mer. Det är precis som, ja men vi pungar upp 40 miljoner euro. Jaha, men ni spelar inte Champions League. Ingen annan storspelare har gått dit. Vem ska jag lira med? Alltså, det känns som att när väl första eller andra spelaren kommit, alltså av de här stora, då kanske andra lockas med och inser att vi har ett projekt på gång. Men nu har Inter ändå landat 3 spelare. Det är lättare att tro på ett projekt där än i Milan.
Ja.
Jag ska inte säga att det inte finns något projekt i Milan, för det tror jag stensakt på. Men vi har fortfarande bara köpt Eli, Rodrigo Eli.
Precis. Men alltså, det är väl det som många av våra lyssnare och läsare har ju lackat ur lite grann på, att de här spelarna har, om man säger, glidit Milan ur händerna. Och likaså Berlusconi ska väl ha, enligt uppgift som man aldrig som sagt vet hur mycket det stämmer eller inte, också varit ganska arg på det här. Men vi får inte heller glömma, bara som ett försök till pepp, att de här två spelarna är inte de enda spelarna som finns i världen. Det finns ju sjukt mycket storspelare kvar, och det finns ju, alltså som sagt, det finns mycket mer kvar att göra, så det, man kan inte deppa ihop alldeles för mycket för det här. Men vad hände med det senaste kring Zlatan, eller det allra senaste är väl egentligen att det inte är helt omöjligt fortfarande att värva honom. Det som var det senaste innan det var väl att han har bestämt sig för att stanna i PSG. Och att det var någon typ av ett typ av, vad säger man, PR-trick för att slippa en lönesänkning av honom, att förhandla med Milan.
Tydligen skulle det vara inlagt hans kontrakt att sista året så skulle han gå ner lite i lön.
Precis. Och det vill han väl inte göra, och då har det ju spekulerats i media att det var därför han och hans sluga agent Mino Raiola drog igång den här Milan-karusellen, för att stressa PSG lite och få dem att gå med på att han inte ska gå ner i lön. Hur mycket sanning det ligger i det vet vi ju för sig inte heller, för att som sagt, det ryktas nu det senaste att det fortfarande inte är helt omöjligt. Och Zlatan har ju ändå, trots allt, i och för sig så ryktas det väldigt mycket om storspelare jämt, men det har ju ändå sagts under hela säsongen att han kanske inte ska vara kvar, och att PSG kanske inte vill ha kvar honom och sådär. Vad tänker ni kring det? Om vi bara drar, vi har snackat så jäkla mycket Ibra, Martinez och Kondobia de senaste avsnitten, så att, men om vi tar Ibra-grejen lite kort bara, innan vi går över på övrigt material som ryktas.
Alltså man kan ju aldrig snacka för mycket om Zlatan Ibrahimovic. Det tycker jag i alla fall. Men alltså det på något sätt ser jag lite mönstret, att det har ju varit väldigt stormigt kring honom den här säsongen som har gått nu. Och liksom med allt det här med Paris och Skitland och så vidare, och det ryktas lite om bråk inom klubben och sådär. Och liksom, så har det egentligen varit lite om andra klubbarna också som han har lämnat. Så alltså, ja, det är svårt det där. Samtidigt läste jag, tror det var Jesper Hultsfeldt som skrev det på Twitter. Han var helt övertygad om att han blev kvar. Och att han gick till USA sen om ett år.
Mm.
Så det känns ju inte omöjligt att det blir så faktiskt. Eller.
Men samtidigt så visar Zlatan har högst lön av de spelare som ryktas till Milan. Men samtidigt är hans prislapp enligt rapporten den lägsta. Det ser ut att PSG gick inte med på att bryta hans kontrakt, för att de vill ha minst 10-12 miljoner euro. Och vad är en sån summa jämfört med 40 miljoner euro? Visst att hans lön blir högre, men han kommer ändå inte vara kvar i klubben längre än 2 år. Alla medier rapporterar att det fortfarande är möjligt, men man måste ha tålamod, för det kommer inte bli enkelt att få dit honom. Samtidigt känns det som att hade han varit den första spelare man löser, så hade många andra spelare kommit dit. Alltså lockats till att gå till Milan.
Jag har också tänkt lite kring det här. Jag har tänkt på det. Att, alltså jag kommer inte klaga om Milan värvar honom den 31 augusti. Men risken då blir ju att man står där med Ibrahimovic på topp. Liksom en världsklassanfallare. Men med ganska medioker övrigt lag. Liksom att få hit en sån spelare tidigt på sommaren hade gjort extremt stor skillnad i den fortsatta mekaten.
Ja, så är det, och det kan vi ju se liksom på det som Idde också var inne på tidigare med Inter, och det är inte bara Inter utan det är ju fler lag i Italien som har lyckats landa spelare redan nu, och det sätter ju igång och gör resten av sommaren så himla mycket enklare efter att fönstret har öppnat. När blir det, nästa onsdag eller något sånt där? Det underlättar ju helt klart att få någon bra värvning tidigt, precis som du säger. Men Vad tänker ni kring, det finns ju, jag vet att vi har fått frågor om det tidigare också, vilka spelare som vi tycker ska vara kvar av den nuvarande truppen. Och så är det ju väldigt många som kommenterar på våra olika sociala medier att man tycker att både Mexes och De Jong är väl framförallt som folk skriker efter att de ska stanna. Och nu har det väl ryktats att De Jong ska få en förlängning på sitt kontrakt. Hur ser ni på en sån lösning? För Galliano har ju ändå sagt också att det ska komma en, liksom, en mittfältare av världsklass. Hur ser ni på att man samtidigt, om det nu är sant, också förlänger med De Jong?
Alltså De Jong har jag gärna kvar i klubben. Men det jag stämmer med på är att det har riktats lite om att Militari får vara kvar. Vilket jag tycker är helt horribelt om det blir så faktiskt. I och med att han betedde sig som han gjorde. Liksom, så han ville inte spela bara för att han inte fanns kvar i framtidsplanerna. Och nu ryktas det om att han vill vara kvar för att Isak inte är kvar. Ja, jag vet inte.
Alltså just De Jong-grejen blev jag väldigt glad för att han får ett förlängt kontrakt. Samtidigt har det skrivits att i och med att De Jong blir kvar så är den här världsklassmittfältaren inte en defensiv mittfältare utan en mezzala. Jag menar att ha De Jong och en mezzala av världsklass och Bonaventura på andra sidan så säga i ett tremanna mittfält, det låter inte så tokigt i mina öron. För De Jong har ändå varit, är det något han har varit grym på så är det att hålla alltså den här ytan mellan mittbackar och mittfält. Han har varit grym ankare på mittfältet och det får han gärna vara i åtminstone en säsong till. För vi verkligen inte vilja köpa 3-4 mittfältare och liksom 2-3 anfallare och flera i backen. Vi ska inte köpa ihop ett helt nytt lag. Och spelar han som han gjorde förra säsongen så får han gärna vara kvar.
Men vad har ni sett kring du som är Mexes-fantasten? Vad är det som händer med hans kontrakt nu?
Alltså det skrevs att han var i princip klar för en förlängning. Till och med Berlusconi personligen ville ha kvar honom i klubben och hade sagt då till ledningen att vi ska ha kvar Mexes, erbjuda honom förlängt kontrakt. Och det skulle handla om ett års kontrakt. Och lönen nämndes inte, bara att han skulle gå ner i land. Sen så senaste dagarna har det dykt upp om att Trabzonspor från turkiska ligan erbjuder honom ett kontrakt för 2,5 miljoner per säsong. Något som Milan inte skulle erbjuda honom. Och det kontraktet ligger och väntar på honom ifall hans kontrakt med Milan går ut och Milan inte väljer att förlänga. Och nu börjar det bli ont om tid ifall han ska förlänga med Milan i och med att hans kontrakt går ut den sista juni. Och idag är det den 24. Så ja, det är ovisst. Igår kom ju nyheten om att lite så här, to be or not to be. Milan måste välja nu. Ska man förlänga eller ska man låta honom gå gratis? Och idag har jag inte läst något nytt angående just Mexes. Men jag tror att han lämnar laget.
Det beror lite på kanske vad som händer med Rami, tänkte jag. För han ryktas ändå bort, även om han totalt förnekar det på sociala medier. Så jag tror Gazettan skrev nu precis innan idag att det ser ut som han var på väg att lämna. Så ja, om han lämnar så tror jag absolut att man kommer att förlänga med Mixed.
Vi får väl helt enkelt vänta och se. Det känns som att det är lite dammigt att hålla på för oss att prata om spelarna som vi redan har. Och vi går istället in på, tycker jag, Bertolacci. Det har ju varit, framförallt igår kom ju de här uppgifterna att han, eller var det igår de kom, eller var det förrgår, att han ska till, han är ju delägd. Och att han då ska, att Roma har förhandlat fram att de köper loss hela honom liksom.
Igår blev det officiellt.
Ja, så var det. Och då ryktas ju även att Milan vill ha honom. Men alla våra läsare har inte riktigt förstått den här grejen som är med Bertolacci, Genoa, Roma och Milan. Vem av er vill förklara?
Jag kan ta det. Det är ju som du sa att han var delägd mellan Genoa och Roma. Och det delägarskapet skulle lösas upp. För att efter denna sommaren så får man inte ha delägarskap i Italien längre. Utan alla spelare som är delägda måste köpas loss av en av klubbarna. Kommer klubban inte överens så är det så här blind budgivning. Man typ, om ni tänker gamla mafiafilmer, man skriver ner en siffra på ett papper. Och så den som har erbjudit mer får spelaren. Och i Bertolaccis fall så var det Roma som var mer intresserad av att behålla spelaren än Genoa, eller ja då, köpa loss honom. Milan har varit intresserad av spelaren hela tiden och man har avvaktat och väntat på vem av klubbarna, det vill säga Genoa och Roma, som kommer köpa loss honom för att därefter köpa spelaren från den klubben. Nu är det så att Roma köpt loss spelaren och nu Milan är fortfarande intresserade. Och ifall Roma väljer att inte vilja ha kvar honom, trots att man köpt loss honom, så är Milan sugna på att köpa. Senaste ryktet är att man kommer erbjuda mellan 12 och 13 miljoner för Bertolacci och se vad som vad Roma svarar på det. Liksom. Sen så är ju grejen att jag har läst i alla fall, Sky skrev det igår, att det är de här Bertolacci, Vaselli, José Mauri som är de, det är de värvningarna, eller eventuella värvningarna som Milan håller på att göra just nu. De stora namnen får vi vänta på åtminstone i ett par veckor, står det. Sen vet jag inte om det stämmer för Milan. Man kan vara sugna på att landa en stor spelare så snabbt som möjligt för att man är lite desperat efter allt det som hänt med Jackson och Kondogbia. Men Bertolacci kan absolut vara en av spelarna man kommer förhandla med eller om redan nu under, alltså, under veckan i helgen.
Men ja, alltså jag tänkte lite med Bertolacci också att Galliani hade egentligen hoppats på att Genoa skulle köpa ut honom i och med den goda relationen mellan Galliani och Preziosi, presidenten. Men ja, nu blev ju Roma ju, så att förhoppningsvis löser sig. Jag vet inte, alltså det är ju rätt hårt konkurrens på Romas mittfält om man säger så. Jag vet inte riktigt om han har någon framtid där, eller om det kan bli bättre för honom att gå till Milan.
Samtidigt är han väl fostrad i Roma?
Ja, det har jag inte koll på faktiskt.
Jag tror nästan det. Och då kan vi nästan gå in på den här nya regeln som finns i Serie A från och med nästa säsong.
Ja, men precis. Jag hade tänkt att ni skulle förklara den också.
Det är som så att det är en ny regel som säger att varje italiensk lag i Serie A måste ha minst 4 spelare i A-lagstruppen som är fostrade i den egna akademin. Och det är ett visst antal år de ska ha varit i akademin. Milans 4 spelare i dagsläget: Abate, De Ciglio, Antonelli och, hör och häpna, Alessandro Matri. Många har ju skämtat om det att det blir ingen Jackson Martinez, istället tar vi tillbaka Matri. Matri kommer med all sannolikhet vara kvar. Det är bara att ta det. Han kommer förmodligen att agera tredje eller fjärde anfallare som han gjort i Juventus. Han kommer att göra sina inhopp då och då. Men han kommer vara där på grund av den nya regeln. Så det är bara att ta det, och det känns som att många bara, vi får skitspelare, vi får Matri, det har ryktats om Zlatan, vi får Matri. Men Matri kommer vara kvar oavsett om vi hade köpt Jackson Martinez eller inte, oavsett om vi köper Zlatan eller inte. Matri kommer med all sannolikhet att vara kvar.
Då fick vi det ut rätt också. Det känns ju som att det här är saker som, precis som du säger, som många har rasat på och kommenterat väldigt hånfullt mot. Och det är vi ju vana vid, vi Milan-supportrar, att det är väldigt mycket sura miner kring Mercato, för att det är svårt att göra alla nöjda, om vi säger så. Men nu vet ju i alla fall de som lyssnar på det här vad det är som sker och vad det är som är planerna med alla dessa så kallade skitspelare, för att citera ett antal namn i våra kommentarsfält. Men vad riktas det mer? Vad är det ni... Är det de här spelarna som vi redan har tagit upp som är de ni har läst om, eller har det kommit något mer? Jag tänker, vi har pratat en hel del om bland annat Arda Turan, hans agent, var väl ute i morse och sa att hans klient ville spela Champions League och Milan spelar ju ingenting i Europa alls.
Han uteslöt Milan.
Precis. Vi snackade om Boateng förra veckan. Jag har inte jättestor koll på vad som har hänt där.
Jag läste precis nu att givetvis kopplas han ihop med Galatasaray, där hans bästa vän Schneider finns.
Mm. Han kom i alla fall inte till Milan. Det har man gjort ganska klart. Och det sägs att det är Roma och Galatasaray som är mest intresserade.
Igår kväll kom det ju ryktena från Sky som sa att Milan kommer att fokusera först på anfallet. Och då är det, alltså där är det hur många spelare som helst som jag kan ha kopplat ihop. Det är liksom Bacca, Dzeko, Adriano och Shakhtar. Med mera.
Higuain och...
Ja, Cavani.
Och Cavani också, ja. Jag läste faktiskt att Galliani varit i kontakt med Higuains bror under natten. Tidig morgon, jag vet inte, han har varit i kontakt med honom i alla fall. Men det sägs att Napoli vill ha 60 miljoner euro för honom. Känns ju lite överpris.
Verkligen.
Men jag är inte den som klagar på att Milan betalar mycket för spelare. Det är en trend nu bland milanister att vill de inte spendera så kallar man Galliani och Berlusconi för snåla senilgubbar och så vidare. Och när det väl kommer ett rykte om 37 miljoner för Yang Golan och det kommer 40 miljoner för, jag vet inte, Kondogbia, 60 miljoner för Higuain, 60 miljoner för Cavani. Då är det helt plötsligt överpris på skitspelare man inte vill ha. Och det, alltså, det är lite paradoxalt och jag vet inte, lite hyckleri om jag får säga så.
Ja, jag håller med dig. Som sagt, det är svårt att göra alla nöjda. Framförallt när det är så väldigt många människor som aldrig blir nöjda heller. Nu sitter ju för sig inte vi med någon, alltså på någon slags pedestal och påstår att vi är mycket bättre än alla andra. Men det är så påtagligt bland milanister idag att det är ett väldigt stort missnöje med det allra mesta. Det spelar ingen roll hur man vrider och vänder på saker så är man ändå missnöjd. Lite så som Midde också förklarar. Men som sagt, vi sitter inte här och tjurar och surar. Utan vi ser ju såklart fram emot att fönstret öppnar. Och sen så hoppas vi bara på att Galliani och vem han nu tar till sin hjälp. Eller om han på vanligt manér gör allt själv. Att kan göra lite magi på något sätt. Och att vi har... en härlig försäsong och en härlig nästa säsong att se fram emot med ett lite bättre lag. Och förhoppningsvis så blir det ju bättre från tränarbänks håll också. Det finns ju inte så mycket att säga om den saken just nu. Mer än att han, precis som vi konstaterade med Mijailovic förra veckan, att han vill ha en hel del spelare. Är det några fler han har varit ute och eftersökt nu sen vi pratade sist? Det verkar som att han kommer ha ganska stort inflytande på vilka han vill ha på planen och inte.
Alltså det är en spelare som Milan kopplas ihop med, det är ju Witzel.
Ja, just det.
Det är väl det kanske det är ett av de hetaste spåren egentligen som ryktas till mittfältet.
Han sägs vara prio nummer ett vad gäller mittfältet. Jag kan säga att jag gillar Axel Witzel. Det har jag gjort under en lång tid. Och minns jag inte helt fel vad Milan intresserade av honom när han spelade i Standard Liège och gick till Benfica. Och redan då gick han för en magisumma som Milan under den tiden inte ens kunde drömma om. Men nu känns det ju troligt om Zenit vill släppa honom för 25-30 miljoner som det sägs att de är villiga.
Ja, okej, jag har inte läst den prislappen. Men det är den prislappen det ryktas som då.
Mm.
Ja.
Men han är ju också en spelare som jag vet att många... eller många, men en del Milan-supportrar, inte minst i vårt kommentarsfält och den gruppen vi har efterfrågat. Det är många som ganska länge har, innan han ens började ryktas till Milan, som har efterfrågat en spelare som honom. Så kan vi göra någon, eller kan Galliani rättare sagt, vi gör ju inte ett skit, vi bara sitter här och spekulerar. Men kan Galliani göra någon glad den här sommaren så vore ju det kul. Men som sagt, det är väl bara att se framåt. Och det är ju så här i början av transferfönstret som faktiskt inte ens är öppet, tåls att sägas igen. För att jag tror inte att alla har förstått det heller. Det ser inte ut så i alla fall på vad folk skriver. Men så här så får man ju räkna med att det är väldigt mycket, mycket rykten och spekulationer och affärer som spricker. Men det är ju som fotbollen är. Ganska oförutsägbar både på och utanför planen. Eller vad säger ni?
Nästan mer utanför.
Så är det nog. Vad, är det någonting mer som ni tycker att vi ska ta upp i den här podden? Eller ska vi börja runda av för den här veckan?
Jag ville bara nämna att det är intressant hur Milan kan jobba i det tysta utan att man vet om någonting. Ingen media som rapporterar någonting. Och så kommer Hövedes ut och säger att jo, Milan har varit väldigt, väldigt intresserade av mig. Men jag väljer att stanna i Schalke 04. Det tycker jag är intressant för att vanligtvis så tror tidningarna veta allting. De skriver om alla intressen. De till och med vet att vems namn som nämns på kontoret i Casa Milan. Nu har de nämnt Rabiots namn under denna morgonen. Men så har de inte vetat någonting om Milans intresse i Hövedes som han bara kommer ut och bekräftar. Det tycker jag är intressant att man ska veta att allting som står i tidningarna, för det första är inte allting sant. För det andra, allting kommer inte med i tidningarna. Jag vet att ibland så bara kommer det en sån chockvärmning. Kolla Bonaventura. Vi var inte intresserade av honom överhuvudtaget någon gång. Det är så bara på 2 timmar så är han klar för Milan.
Det känns nästan som att det är lite så Juventus har gjort nu. Den sena värmningen. Alltså det har gått väldigt fort.
Ja, så är det ju. Men så som Idde säger också, det behöver ju inte ha gått så fort. Eller alltså förmodligen har det ju inte gått fort. Utan förmodligen Nej. Så har man ju jobbat i det tysta.
Ja, det är därför man blir så frustrerad när, då, typ, när Milans officiella liksom, kanaler går ut och bekräftar att Martinez är klar så blir det liksom inte så.
Nej, absolut. Det är ju frustrerande.
Det är ren parodi.
Ja, då
tackar vi. Nu får vi avsluta för nu börjar mina grannar renovera.
Ja, just det. Ja, det var skönt att vi hann ett helt avsnitt i alla fall.
Ja.
Men då tackar vi för oss som sagt och så säger vi ciao som vanligt.
Ciao. Ciao ciao.